Jag trodde att varje dag skulle vara minnesvärd, precis som ens födelsedag eller julafton är minnesvärd.
The time of my life.
Jag tänkte väl att det skulle vara mycket uppbyggande för mig själv och att jag skulle lära känna mer om mig själv.
Jag har packat typ ner de här grejerna som jag bara, de här får jag inte glömma. Typ linser och sånt där. Jag heter Julia Sandberg och jag är 20 år och jag ska åka till Centralamerika.
När jag träffar Julia Sandberg hemma i Falkenberg är det bara 4 dagar kvar tills hon tillsammans med en kompis ger sig ut och backpackar i Centralamerika.
1 par joggingskor, 2 par joggingskor, 3 vanliga, 5 kanske. Jag ska borta 3 månader och det är, ibland så känns det att det är länge och ibland så känns det att fan, det är inte så jäkla länge egentligen. Det kommer ju knappt ändras någonting när jag kommer hem så. Förväntningarna är ju att vi ska ha jävligt kul och vi ska se mycket grejer och göra mycket grejer. Jag är ju väldigt förväntansfull, men samtidigt, jag har ju aldrig varit på den platsen som vi ska till. Så jag vet ju inte riktigt vad jag längtar till. Det känns lite mer som jag längtar bort.
Kanske att backpacking, tåg och flygluffar kan ses som en ny del av vår kultur. Och verkar för många vara en del i identitetssökande. Jag vill resa för att hitta mig själv. Men hur viktig är upplevelsen av den långa resan? Vi vill undersöka hur resan påverkar individen. Varför reser vi? Och kan man verkligen hitta sig själv på en tågluff i Asien? Och vilka problem finns med en ny, ännu rörligare generation?
Vi har gjort en studie där vi intervjuat 10 personer som gjort en resa på minst 3 månader under de senaste 5 åren. De har varit mellan 19 och 25 år gamla när de reste. Vid resetillfället har de ännu inte inlett någon karriär eller bildat familj och då inte på fullt tagit steget in i det som här kommer att kallas vuxenlivet. Vi kommer att återkomma till den här studien och 3 av våra resenärer lite senare. Men vi börjar med att åka till Stockholm för att träffa Monica Murphy. Hon är vd för en resebyrå som inriktar sig just mot unga som vill resa runt i världen.
Nu är det ju mer att man vill utforska liksom alla hörn, eller på så här. Man vill gärna det, sen kanske man landar ofta där alla andra landar i alla fall. Men man åker till fler platser och man åker, jag ska inte säga att man åker över längre tid där, för att man vill uppleva mer nu när man reser. Man vill få någonting mer av en upplevelse som man kommer ihåg bättre när man kommer hem.
Varför tror du att unga människor eller unga vuxna väljer att göra den här typen av längre backpackingresor?
Det tror jag man vill liksom passa på och göra det medan man har tid och inte är uppbunden av jobb och karriär och familj. Och så jag tror det är dels det, och sen det som jag sa innan, att man kanske inte helt vet vad man ska göra. Och vad man vill plugga och om man vill utbilda sig eller om man ska liksom göra en arbetskarriär. Eller. Så jag tror att man passar på liksom att göra det då. Och man prioriterar det.
Att unga vuxna ger sig ut och reser inget nytt. Redan på 1500- och 1600-talet skickades välbärgade unga män ut på en grand tour. En slags bildningsresa i samband med att de avslutade sina universitetsstudier. Men möjligheten att kunna resa var länge en exklusiv företeelse, och det är inte förrän i mitten av 1900-talet när svenskarna börjar få både pengar och tid över som det blev möjligt för en större grupp svenskar att resa. Men en ökad välfärd gav oss inte bara resfeber utan förändrade också sättet vi utvecklas på. För om man tittar på det ur en psykologisk synvinkel så har fasen då vår identitetsutveckling mot vuxenlivet sker förlängts med flera år. På psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet träffar vi Johanna Karlsson som forskar om detta.
Om man tittar bakåt så skulle vi säga att vi har kanske inte den här fasen alls så tydligt. Johanna Karlsson, jag är doktorand vid psykologiska institutionen i Göteborg och forskar om identitetsutveckling i unga vuxenåren. Det som har skett de senaste decennierna är ju att till exempel tiden då man blir förälder och också tiden då, efter. Många går längre utbildningar, så när man går ut på arbetsmarknaden till exempel, det sker senare. Det sker, men det sker ofta senare. Så att den här tiden kan man säga att av en tid efter tonåren, en tid efter den mer obligatoriska skolgången till exempel, som är lång och där man också kan göra mycket olika saker bara för sig själv. Den fanns nästan inte förut. Och det finns, det är givetvis också andra saker som gör att den har uppkommit. Som, den är bara möjlig i ett samhälle där man har, där människor har det ganska gott ställt till exempel. Och där man inte behöver då antingen ta hand om egna barn eller börja försörja sina föräldrar till exempel. Eller behöver bara tjäna pengar för sin egen försörjning. Så den är inte möjlig utan ett visst ekonomiskt välstånd skulle man kunna säga.
Jag är på väg hem till Elina Först som bor i en studentlägenhet i Göteborg. Hon gjorde en längre resa under 2010 när hon var 21 år gammal.
Hej!
Hej Elina!
Ja,
hej Elina!
Välkommen!
Jag har rest till Bali, Vietnam, Australien, Thailand och Nya Zeeland. Våren 2010 var jag ute i 4,5 månader.
Vad hade du för bild av resan innan du åkte?
Så här, the time of my life. Verkligen, jag var väldigt nervös. Hon som är min bästa kompis nu då, som jag reste med. Vi kände ju varandra bra, men man känner ju inte varandra så väl innan man reser iväg liksom. Och jag var i alla fall väldigt så här kontrollperson, du vet. Jag ville sitta och googla upp och du vet, så här, ha en plan när jag reser iväg. Så jag var nog mest rädd för de bitarna, att ja, men kom allting ro i land. Men jag hade jättehöga förväntningar, verkligen.
Hur tycker du att den här bilden matchade verkligheten sen när du var ute och reste?
Det här kanske låter väldigt ytligt, men jag vet att min första tanke var att det kommer inte regna på 4,5 månader. Det kommer vara sol, strålande sol, allting kommer vara perfekt vädermässigt. Så landar vi i Sydney där det liksom, Australien är ju supervarmt och särskilt den årstiden. Och så bara regnade det första dagen och man bara, det här hände inte liksom. Så redan där så fick man så här, kom ner lite på jorden igen att okej, det här är en verklighet liksom, det här, nu reser vi. Jag skulle inte kunna föreställa mig hur vackert det var främst liksom, när man sitter här hemma. Första dagen vi kom så sov vi 2 timmar och så skulle vi åka buss tidigt. Och så sitter vi där i bussen och så väcker Johanna mig så här. Elina, du kan inte sova. För det är alldeles för vackert, du måste kolla ut liksom. Och då blir det också så här, det här hade inte jag förväntat mig. Det här hade inte jag kunnat föreställa mig liksom, att jag sitter på en bussresa och vill inte ens läsa en bok för att jag måste kolla ut.
Jag heter Sten Ahlberg och jag är i 1 år och några dagar i Australien och Bali.
Kan du berätta om hur det var när du bestämde dig för att göra resan?
Ja, just då var jag faktiskt upp med min flickvän som hon bestämde sig för att inte åka med. Och då blev det så att vi fick göra slut och jag bestämde för att åka själv för att liksom uppleva lite mer. Lära känna mig själv och bara ta det lite lugnt ett tag.
Hur valde du resmål?
Ja, det var väl att det var väldigt fint där nere och det fanns väldigt mycket man ville göra, uppleva och se. Och sen så ja, ville jag komma bort med kylan väldigt mycket också. Det var en stor upplevelse av det.
Kan du ge några exempel på vad du ville se för någonting?
Ja, för det första ville jag se Uluru, den södra stenen. Och sen så ja, ville jag testa på att surfa, jag ville se en känguru för första gången i livet. Och sen så bara mysa med koaler och nattlivet som finns där.
I vår studie ville ungefär hälften av dem vi intervjuat ut och resa för att uppleva äventyr och utmana sig själva i nya situationer. Några verkar ha rest för att det är något man ska göra. En naturlig del i livet efter gymnasiet innan det riktiga vuxenlivet börjar. 2 personer uttrycker ordagrant att de ville resa för att hitta sig själv eller lära känna sig själv bättre. Och några antydde att de ville resa för att få distans och hitta svar om vilka vägar de skulle ta i livet.
Det tror jag är en ganska utbredd föreställning att man faktiskt får reda på vem man är när man lämnar. Mer om vem man är när man lämnar sina invanda sociala sammanhang. Jag heter Lotta Fremberg och jag är doktor i humanekologi och docent i kulturgeografi. Alltså i vår kultur tänker jag att jag tror att det hänger. Alltså att vi har en sån individualiserad syn på livet på något sätt. Att vi ska bli självständiga i väldigt långt hög grad. Alltså det är många i vårt samhälle som lever själva. Så tror jag därför att det hänger ihop, de här projekten, rörlighetsprojekten som många människor håller på med, hänger ihop med det. man blir, man vet att man måste klara sig själv. Och nu är det ju, många backpacker reser ju i grupp i och för sig, men ändå liksom att man utsätter, man blir liksom en, lite mer av en atom när man plockas ur sitt sammanhang och får testa liksom det där med att klara sig själv och se om man fixar det.
Jag heter Emil Arnstedt och jag reste ungefär 8 månader totalt genom Asien och genom Nya Zeeland.
Första dagen, själva resdagen när ni var på väg ut, kan du berätta om den?
Det var en väldigt oromantisk stämning över den dagen. Den var väldigt grå och det regnade lite. Men jag minns att jag hade en välpackad ryggsäck och Johannes föräldrar tog oss till tågstationen i Stockaryd. Och vi sa hej då ganska så ceremonilöst. Det kändes inte så speciellt. Det kändes som att jag skulle åka tåg till Jönköping. Medan vi i själva verket var på väg till Kina. Jag minns när vi stannade i Nässjö och vi jämförde våra ryggsäckar, hur stora de var. För jag hade till skillnad från Johannes gått in väldigt mycket för att packa väldigt, väldigt litet och kompakt. Så jag minns att vi sitter där på perrongen i Nässjö och jämför ryggsäckarna och jag känner mig så stolt över att jag har den minsta. Och han bryr sig egentligen inte, så det är ingen vidare vinst egentligen. Men det minns jag.
Avståndet till Sverige spelar en avgörande roll i valet av resmål. En av resenärerna i vår studie åkte till Australien just för att det var så långt ifrån Sverige man kunde komma. Lotta Frändberg har i många år forskat vid Göteborgs universitet om svenska ungdomars utlandsvistelser. Hon har gjort en studie om hur tillfälliga utlandsflyttare i ung vuxen ålder påverkar hur pass mycket vi reser senare i livet. Men vad är det som gör att vi vill bort från Sverige?
Det är en stor fråga och jag tror inte att den går att svara på ett generellt plan. Men för det är så många lager i det där. Man kan tycka att i Sverige så finns det någon slags längtan efter, alltså det finns någon slags exoticism. Liksom att det finns saker i den svenska kulturen som man inte tycker om och man saknar vissa saker. Det kan, alltså i temperament eller klimat eller vad som helst som man söker någon annanstans. Men när det gäller unga människor och utlandsresan så tror jag det är viktigare att tänka i termer av att inte så mycket bort från Sverige som att bort från liksom det vanliga livet och sin barndom eller just det här föreställningen om att det är någon initiationsrit eller någon rite passage som man ska göra för att påbörja sitt vuxenliv. Att det kanske är minst lika viktigt som just att man ska bort från Sverige.
Men så man kan säga att det är egentligen mer att man vill byta miljö eller man vill få något helt nytt än att det måste vara utomlands egentligen.
Ja, fast att det är utomlands, det är ju, det gör ju att det blir väldigt annorlunda. Alltså i och med att man, om man väljer att flytta någonstans inom Sverige så blir det mycket mer likt det man kommer ifrån. Och det uppfattas inte som ett lika stort steg, tror jag. Så att det här med utomlands är viktigt även i det här sammanhanget, att man vill göra något annorlunda.
Jag minns en händelse som känns väldigt trivial på ett sätt. Men det är den bilden jag får upp när jag tänker på min resa i Asien. Det var när jag var i Mongoliet och vi åkte med ett gäng i en jeep ut i öknen. En guidad resa där vi fick mat fixat för oss och vi fick bo i små hyddor som nomaderna bodde i runt om i öknen. Och då hade vi kanske åkt, det var en 5 dagars resa och vi kanske hade åkt 2 dagar ute i öknen. Och så var det natt och vi sov i vår lilla hydda. Och i öknen funkar det så att när man är kissnödig, då går man bara ut ur hyddan och så går man ett rimligt antal steg rakt ut och så kissar du där. Och då minns jag att jag gjorde det. Och så tittade jag upp och det låter så cheesy, men så tittade jag upp på stjärnorna och så var det verkligen så här perfekt stjärnhimmel, för det är inga andra ljus i hela öknen. Och så är det bara jag som står där och kissar med himlen över mig. Det är den vackraste bilden jag tar med mig, tror jag, från Asien.
Varför tror du att unga människor väljer att göra den typen av längre resor?
Nej, jag tror det är väldigt viktigt att det formar en personligt, som sagt.
Vi hör Sten Ahlberg som reste i Australien igen
det jag har upplevt och liksom lärt mig under ett helt år, det är väldigt mycket och det skapar en ny sorts person efter. Även om man bara åker ut under en månad så är det en månad av saker man inte har upplevt innan. Man lär sig massa nytt och nya upplevelser.
Hur tänker du kring det här att man blir en ny person?
Ja, för man får ju nya saker som sätter sig emot. Man får se hur man hanterar stress på ett helt annat sätt om man lyckas komma med det där tåget klockan 7 på morgonen efter man har typ ett klockan 3 på kvällen. Och om man, eller om man blir fast på tågstationen och får vänta på nästa. Ja, bara se hur man hanterar situationer och vad som än kan hända. Det är bra att testa sig själv. Man upplever inget nytt så länge man bara sitter hemma och gör det man har gjort innan. Och om man verkligen vill se vad man är gjord av och vad man tål. Och hur lång tid det tar innan man liksom säger jag är upp, jag klarar inte det här. Men sen så är ju det här självklart under väldigt milda situationer. Visst, man kan ju bli sur för att man missade tåget, men det finns ju ett nästa.
Det är lätt att leva livsstilen, att jobba jättemycket ett halvår för att sen unna sig någonting för att upptäcka. Och med jobb och sånt kanske man är mer kräsen, eller det är jag själv i alla fall. Att jag vill ha ett jobb som motiverar mig, jag vill ha ett jobb som jag trivs med. Och då kanske man kan motivera sig på ett vis också att men jag jobbar så får jag i alla fall ut någonting gött. Ungdomar och unga människor vill verkligen jobba, men jag tror också att man är mer kräsen med vad man vill ha. Och vill man då ta ett mer slitet jobb som man kanske inte vill ha eller för en kortare period, så är det gött att kunna jag gör det här för att då kan jag göra det sen. Jag kan uppleva det som att en del människor eller en del kompisar eller nära sådär, bekanta kan uppleva att nej, men man har inte gjort allt om man inte har rest. Så att det är väl, det får man ju också så här hantera hur det här ska vara någonting man ska göra, för det är ingenting man ska ha gjort. Men jag tror att det kan vara lite sådär att nej, men, eller jag har hört folk som säger nej, men jag har ju inte gjort någon långresa, eller jag har ju inte rest, eller jag har ju inte gjort någonting. Men det är klart att du har gjort någonting. Alla gör ju någonting, men man gör ju det av olika anledningar och man gör det på olika sätt. Men, och det är ju jättetråkigt om det ska vara så, för att som sagt, alla har, eller möjligheten finns för många, men den finns inte för alla.
Elina Först har, precis som flera av våra resenärer, kunnat bo hemma hos sina föräldrar innan sin resa. Det har minskat på utgifterna och gjort det lättare att spara ihop pengar. Vi kan också se att personer som är uppvuxna i städer har varit mer exponerade för resekulturen och även haft fler vänner som planerat att resa. De som har vuxit upp på landsbygden har istället skilt sig från mängden i att ha rest efter gymnasiet.
Lotta Frenberg, som forskat om ungas rörlighet och resevanor, har gjort en studie där hon undersökt vilka ungdomar som haft möjlighet att resa. Hon besökte 8 skolor i Göteborg och upptäckte att det fanns stora skillnader i vilka som hade möjlighet att just resa.
Vi uppfattar ju ofta att svenskar är rörliga, men det är en så stora skillnader inom den svenska befolkningen. Mellan stad och land, men framförallt mellan rika och de rikaste och de andra. Och det är ju ett problem på olika sätt. Alltså dels för att, som man ser det vidare och ser på alltså det handlar om fördelningsfråga. Det är alltid problematiskt tycker jag när det är stora skillnader i konsumtion i ett samhälle. Det är något som ökar spänningar. Och sen när det gäller detta med miljöproblematiken så handlar det också mycket om att det är en liten grupp som på något sätt sätter normen och driver liksom ökning av konsumtion i samhället generellt. Därför att det är status och att få höra till och få identifiera sig med den här gruppen är så en viktig drivkraft.
Ett av reseindustrins och kanske främst flygindustrins största dilemma är påverkan på miljön. Det förbrukar fossila bränsle och släpper ut stora mängder koldioxid, vilket påverkar jordens växthuseffekt och bidrar till klimatförändringar. Av våra intervjupersoner är majoriteten miljömedvetna och gör vad de kan i sitt vardagsliv för att värna om miljön, men tar semester från miljötänket när de reser iväg.
Vill du ha mer?
Ja, tack.
Jag sitter i Emil Anstedts soffa och dricker kaffe.
Vi ville ju åka tåg för... Vi ville åka mycket tåg för tågåkandets skull. Och det var ju inte förrän i efterhand vi tyckte att vi lika gärna kunde säga ja, men vi gör det för att det är bra för miljön också. Men det var det ju egentligen inte alls. Det var ju bara för att vi ville åka tåg. Så vi tänkte nog inte alls på miljön, tror jag. Det kanske också är en av de här sakerna med att verkligheten tar paus när man åker någonstans. Och då behöver man inte tänka på reglerna längre. Då finns inte miljöpåverkan längre, utan det är en isolerad bubbla.
Även för Sten Ahlberg fick miljön komma i andra hand när han åkte till Australien.
Om det finns någon sorts klimatsmart lösning på det som inte kostar jättemycket, så hade jag gärna velat se och testa det. Men det är ju hemskt vad som händer med hur mycket diesel och hur mycket jetbränsle som måste tas när man åker ner till exempel Australien. Carbon footprint ökas ju jättemycket när man gör det, men tyvärr så är det ju så.
Hur miljömedveten är du när du reser?
Jag är mer plånboksvänlig, skulle jag säga. Så jag är inte så mycket miljöveten. Visst försöker jag ta det bästa alternativet om det är rimligt för min plånbok, men det är inte någonting som alltid händer.
Carbon footprint, som Sten Ahlberg nämner, är ett begrepp som kan användas för att beskriva vilket avtryck våra koldioxidutsläpp lämnar, till exempel när vi reser. Det finns många olika generatorer som kan räkna ut ens carbon footprint, och via Transportstyrelsens hemsida hittar vi en som är anpassad för flygresor.
Om jag till exempel ska flyga tur och retur mellan Stockholm och Bangkok i ekonomiklass, så släpps det ut strax över ett ton koldioxid per passagerare på planet. Det är ungefär som att ta bilen till jobbet varje dag i 2 år om du har en bensindriven bil och en knapp mils resväg till jobbet.
År 2012 passerade för första gången antalet turistankomster i världen 1 miljard. Men det är fortfarande en väldigt stor del av världens befolkning som inte har möjligheten att vara turist. Men vad händer när den fördelningen jämnas ut och fler människor får möjlighet att resa?
Vi hör Lotta Frändberg igen.
Om man ser resandet som en resurskonsumtion och det, alltså utrymmet för att släppa ut växthusgaser som ett begränsad resurs, så handlar det om att vi är de som reser väldigt mycket och på grund av sina val då hamnar i situationer där de måste pendla över långa avstånd. De tar ju väldigt mycket mer än sin beskärda del av det utrymmet. Och på global nivå så är det ju otroliga skillnader. Det går ju nästan inte att föreställa sig. Alltså många andra miljöfrågor som använda bilen mindre och källsortera och sådär, det kan man liksom ofta i alla fall lösa genom att förändra sin vardag på olika sätt. Men hör man till en viss yrkesgrupp och hör till en viss livsstil, en viss samhällsgrupp, så det är att liksom ta bort sina utlandsresor, det upplever många som en jätteingrepp som de inte kan tänka sig, för det påverkar deras livskvalitet och hela syn på vilka de är och sådär.
Det verkar som att vi har skapat en norm som kräver att vi konsumerar en kanske allt för stor del av jordens begränsade resurser för att som individer kunna utvecklas och upprätthålla synen på vem vi är. Av de personer vi intervjuat har majoriteten sett resor som en viktig del av deras utveckling och identitet och har svårt att ens föreställa sig hur deras liv skulle sett ut om de inte haft möjligheten att resa.
Men kan man hitta sig själv? Och går man miste om en utveckling om man inte reser? Vi hör Johanna Karlsson, doktorand i psykologi, igen.
Resandet kan ju vara ett uttryck och ett sätt att försöka utforska möjliga alternativ, möjliga sätt att leva och också få syn på sidor av sig själv som man kanske inte har ser så ofta i sin egen vardag. Man kan också prata om resandet som en, just under den här tiden, så, eftersom det är så, ändå så pass vanligt, även om långt ifrån alla ger sig iväg på en resa, så finns det också en slags, det ingår nästan i en kulturell berättelse om den här tiden, att unga människor åker ut och reser, man gör en stor resa. Och där kan man säga att det kan på många sätt bidra till individens identitetsutveckling. Men det finns ingen garanti för att man gör liksom ett identitetsarbete bara för att man reser iväg. Det är inte heller så att en resa är nödvändig för att göra ett identitetsarbete och bli vuxen. Men den kan absolut ha en sådan funktion.
Vad tror du den tanken kommer ifrån att man försöker hitta sig själv någonstans där man aldrig har varit?
Jag tycker det är en ganska, jag tyckte det var en väldigt bra fråga. Och jag tycker, dels vänder jag mig lite mot att man säger att man hittar sig själv. Och det tycker jag är ganska viktigt, för att det finns ju liksom inget själv att hitta. Och ibland så har vi en, talar vi om identitet just som att man ska hitta sig själv, som att det fanns där att avtäcka. Och det tror jag är en lite olycklig formulering ibland, att man kanske snarare borde tala om att skapa eller liksom försöka då få ihop vad kommer jag ifrån, vad vill jag sen och var är jag nu. Alltså snarare handlar det om att liksom skapa en slags sammanhållen känsla av det än att avtäcka någonting. Man kanske kan se det man har med sig från nya perspektiv, och man kan komma hem och betrakta sin vanliga verklighet så att säga i dels ett nytt ljus.
Varför tror du att de här, en del av intervjupersonerna ger som anledning till varför de vill åka, som att jag vill hitta mig själv?
Det tror jag är mycket kultur.
Att det finns i kulturen att man ska leta efter sig själv.
Ja, och att resan är att hitta sig själv. Så jag tror att det är en fras.
Allting vi upplever gör att vi utvecklas, oavsett om vi reser eller inte. Ett identitetsarbete kan lika gärna ske i Alingsås som på ett tåg på väg till Moskva eller en strand i Sydney. Men de som har börjat resa verkar inte vilja sluta.
Jag går ju omkring och har lite resfeber nu. Jag funderar på om jag ska ta någon båtresa kanske nästa gång.
Jag vill jättegärna till Kenya fortfarande, någonting. Jag vill till Island, Irland, Alaska och gärna något mer i USA.
Men tror du det blir en så här lång resa igen?
Nej, det tror jag inte.
Jag åker till Taiwan som jag har planerat nu senast för att hälsa på en del kompisar som kommer upp från Australien och Thailand och så. Det är väl nästa resa, och sen så blir det väl ta Europa i sommar med tåg.
På resebyrån i Stockholm sitter reseexperter och hjälper till att planera resor. I vår undersökning har nästan alla intervjupersoner bockat av Australien under sin resa. Monica Murphy tror att Australien kommer fortsätta vara populärt i framtiden, och enligt henne förändras resemönstren långsamt.
Jag har varit med så länge som man har tänkt att ja, men Afrika och Latinamerika, snart blir det mycket större. Men det gör inte det riktigt. Inte i den liksom omfattning som Asien och Australien och USA liksom har. Men skulle jag gissa, skulle jag tro att Latinamerika kommer utvecklas ännu mer som liksom mer backpack, alltså resa runt och uppleva mer.
Och i Falkenberg håller Julia Sandberg på att packa färdigt sin väska.
Ofta så brukar jag sitta kvällen innan eller natten innan och packa det sista.
Hur mycket rymmer väskan?
Den här väger 100 liter tror jag. Det är ju lite för mycket. Men den är alltså i själva stora facket så är det bara 70, och det är ganska bra tycker jag. Annars blir det nästan för tungt.
Hur kommer det kännas på fredag?
Jag tror att vi kommer så här, när vi sitter på Kastrup så kommer det nog kännas jävligt gött. Då kommer jag nog vara jävligt förväntansfull och glad så där. Det är nog då jag kommer fatta det. Så då börjar det liksom, så då kommer det nog kännas jäkligt bra.